God förmiddag! Mår ni gott den här morgonen? Ja, vi är ju välsignade med den här vårsommaren som är på gång. Det är ju fantastiskt, eller hur? Få vakna ur vinterns dvala, detta mörker som har varit, och så får vi möta det här. Det är fantastiskt. Jag njuter och jag tror många av er gör det. Jag vill, Pascal Andreasson heter jag då, träffat en del av er igår och jag är så tacksam att jag fick komma hit. Så nu vill jag tacka för förtroendet till ni som har kallat. Jag är lite osäker på mig. Roland är väl inblandad och Eva, precis, är inblandad här. Och jag vill tacka Eva för den fina login som jag har fått. Och för er allihopa, för er gästfrihet här. Det har varit jätteroligt att komma hit. Hör ni mig? Håll mycket nära. Ja, okej. Okay. Ni får hålla för öronen om det blir för högt, okej. Okay. Gör vi på det sättet. Jag uttrycker bara min tacksamhet. Det är roligt att vara här. För er som var med igår då, så undervisar jag lite grann. Jag berättar kort vem jag är. Idag kan jag berätta att min farfar och farmor reste till Indien. Min pappa är född och uppvuxen i Indien. Gick på samma skola. Pappa gick på samma skola som Roland här. Och det finns lite historik där som är rolig och spännande. Men sen är det jätteroligt för mig, förra året så fick jag en kallelse av en annan predikant som heter Christer Borg. Han sa för 2 år sedan till mig, du måste åka till Etiopien för mig och hjälpa mig där. Så det gjorde jag, och jag reste ut tillsammans med en broder till Roland som heter Ingemar. Så jag och Ingemar har fått tjäna i Etiopien tillsammans. 2 resor på vardera 2 veckor, och det har varit jätteroligt. Och det finns mycket där som är spännande. Guds verk går ju i tider. Och det är fascinerande att studera Guds verk i tider som har flytt och se vad som finns där. Och ta vara på allt det goda för att plocka med sig tider som kommer. Vad som händer om vi inte gör det? Det är att vi kan bli religiösa. Och lite grann igår så talade jag om nåd och sanning. Utifrån Johannes 1 där det står att Jesus kom. Han var full av den härligheten som den enfödde får av sin fader. Han var full av nåd och sanning. Och hur viktigt det är med båda delarna. Att vi får inte plocka ut bara en del. Jag ska komma tillbaka till det här om en liten stund. Jag talade också om motbilden i mitt andra seminarium som kallas för då det laglösa. Antingen så blir man lagisk om man bara håller på sanningar, eller laglös när man på något sätt förkastar sanningarna. Och vi behöver varken lagiskheten eller laglösheten. Vi behöver Jesus. Och för er som vill ta vara på den undervisningen, så har jag skrivit en bok som heter Den fariseiska församlingen. Skrev jag för många år sedan, men den har ett budskap som är viktigt. Jag sa till Roland att tyvärr så korrekturläses den inte helt, så det finns lite bibelord som inte är rätt citerade och annat. Men läs den, budskapet är fantastiskt bra. Och jag får människor som hör av sig till mig och säger att den här boken hjälper dem att förstå vissa perspektiv. En del tycker att den här boken har fel titel, och den är ju en negativ titel. En del har frågat mig, den fariseiska församlingen, är du pastor i den? Ja, det låter ju inte så trevligt, eller hur va? Men strunta i det. Jag har en god vän som är över 70 år. Han sa, när den här boken kom så tänkte jag, nej det var fel, och han tyckte inte om den. Och så sa han, jag läste om den för något år sedan, och nu förstår jag vad du menar. Och den är riktigt bra. Och den här boken är en självreflektion. Den är rannsakande och den är utmanande. Men jag rekommenderar den. Den finns där nere. Jag är alltså, förutom då förkunnare, så är jag förläggare. Och jag vill bara lyfta några böcker här innan jag predikar. Jag har en annan bok som heter Skilsmässa, omgift i kyrkan. Jag vet inte om ni Skilling... Vad heter det nu? Skillingaryd. Om ni är med om det, att vi drabbas av skilsmässoproblematik i kyrkan också. Det är ingen som känner igen det. Nej, då lägger vi undan den boken. Vi har ju problem i kyrkan också. Och då blir ofta problemet, hur relaterar vi Guds ord och sanningarna med empatin och nåden av människor? Den här boken exemplifierar väldigt mycket det jag undervisade igår. Den är väldigt bra. För att vi kan inte kasta bort Guds ord. Guds ord säger ju saker om relationer. Det måste vi förstå. Men då måste vi förstå det. Men att Guds ord säger saker om relationer innebär inte att Gud rakt av bara fördömer alla människor. Vi måste hitta till empatin och kärleken och nåden. Vad är nådefullt när det gäller skilsmässa? Vad är sant när det gäller skilsmässa? Och det här är en man som heter David Instone Brewer. Han har läst allt om rabbinsk judisk litteratur vad det gäller äktenskap. Han har tittat på vad Paulus den romerska rättigheten om äktenskapet. Han har studerat Babyloniens lagar om äktenskapet. Han kan Gamla testamentet. Han är otroligt lärd. Han anses som en av experterna inom det här området när det gäller äktenskapsrätt i Gamla testamentet. Den här boken rekommenderas av Karl-Erik Salberg. Jag har gett den till Roland Hellsten i Göteborg som tycker varje kristen skulle läsa den. Stefan Svärd tycker att varje pastor skulle läsa den. Jag har gett den till Niklas Pensson, tycker den är fantastisk. Linda Berglund på Arken rekommenderar den. Per-Axel Sverker som är teolog, han säger att vissa böcker är nödvändiga. Det här är en sån bok. Så för er som vill jobba på allvar med de här frågorna, det här är en jättebra studiebok. Säg inte att den är lättläst i den meningen att den är som en novell. Men den är inte svårläst heller. Men jag rekommenderar den om ni vill läsa någonting kring det området. Jag har en bok här nere som heter De tre stridsfälten. En del av vad vi talar om idag är andlig krigföring. Och den här boken talar om andlig krigföring. Och då tänker man, vad är andlig krigföring? Jag ska berätta för er vad andlig krigföring är i sitt innersta väsen. Det är Kristuslikhet. Du förstår, mörkret flyr ju mer ljuset blir starkt. Så ju ljusare vi har det, ju mer vi har utav Kristus, ju mer livet finns i honom, desto mer bryter vi ner. Ta bara det här som vi hör nu, vi ska komma till förlåtelse om en liten stund. Ju starkare vi lever i förlåtelse och försoning, desto mindre finns det utav oförlåtelse. Eller hur? Den smälter bort i det starka ljuset. Och det här är en klassisk bok som har funnits i, jag vet inte om den har gått ut i 40 upplagor i USA idag. Den är fantastisk, den gavs ut första gången i Sverige på 80-talet. Sen gav jag ut den en gång för en massa år sedan. Och sen har jag gett ut den i en ny upplaga igen. Den här rekommenderas också av människor från många olika samfund. Fantastiskt bra. Jag kan bara säga en sak som man lyfter fram. Man talar till exempel om att befrielse börjar med att vi nämner och talar om Jesu. Vi tar Jesu namn på våra läppar. Men befrielse fullbordas inte förrän vi har Jesu natur i vårt hjärta. Och det är väldigt bra. Vi måste ju bekänna saker. Vi måste ha en riktning på oss. Men det betyder att vi inte får fullheten, utan vi måste jobba med den så den kommer in i vårt hjärta. Jag har en bok här nere. Jag har flera böcker. Och du kan handla alltså till att bara handla med och skriva på lista där nere, så får du en faktura istället. Jag har en kassa också. Radikalt lärjungaskap. Jag upptäckte här att mina vänner här har, ni har redan handlat en del av mina böcker. Därför det här handlar om den första frikyrkan i Europa. Och den blev väldigt förföljd. Och det här är väldigt spännande att läsa vad som hände för 500 år sedan. Deras tankar. Hur relaterar man till kyrkan i en efterkristendomstid? Vad händer när kyrkan inte längre är central? Och de här brottades med många frågor om efterföljelse. Om vem Jesus är. Kännetecken på honom. Om vad det är fredsriket, Guds rike. Om rättvisa. Många frågor som jag känner otroligt relevanta idag. Och som vi behöver återvinna. Och slutligen så har jag gett ut en ny bok, återutgivit en bok som kom ut för 40 år sedan, 50 år sedan. Som heter De talar med andra tungor. John Sherrill, han var en kritisk journalist som skulle studera tungotal och andedop. Men han skulle hålla det liksom på armslängds avstånd. Hela dealen var att han inte skulle bli involverad. Och han sätter igång ett researcharbete, för det här är ju fascinerande. Och den här boken är jätterolig, just därför att han har en sån distans till det. Och den här boken är fantastisk. Den här boken har nått miljontals människor. Och den karismatiska väckelsen när lutheraner och katoliker upptäckte andedopet på 60-talet, så läste man den här boken och Korset och stiletten. Det här är en historisk bok, den är fantastisk. Jag har en vän som heter Barbro Wallin, som var gift med Åke Wallin, evangelist och brinnande. Hon har köpt 130 utav den här. Hon har den och ger den bort till alla sina kamrater, alla sina vänner, födelsedagar, vet du, och ger dem bort böcker, va. Och du ska få jättebra rabatt om du köper 100 böcker av mig, jag lovar. Jag ska hjälpa dig till en jättebra rabatt, det får Barbro. Men det här är en fantastisk bok om man vill upptäcka det här och om man har frågor kring andedop och tungotal. Och han är riktigt skeptisk, men den är full av vittnesbörd. Den är jätterolig att läsa och man kan läsa den flera gånger. Okej. Okay. Vi släpper mina böcker, men jag vill bara lyfta fram böcker, och böcker är väldigt bra. Vi närmar oss sommaren. Du behöver några böcker att läsa i sommar, och du behöver några böcker att ge bort för någon fyller år, och du behöver böcker för att evangelisera några. Du vet, du behöver böcker hemma. Så är det bara. En sista boken är Tal om andens liv. Och temat lite grann i helgen som jag har fått, det är ju Guds plan för upprättelse i församlingen. Och jag landade lite grann i det igår, att vi behöver, för att inte bli religiösa och för att inte hamna i det, så måste vi leva nära omvändelse. Vi behöver omvändas många gånger. Vi omvänder oss till Jesus, till en vandring med honom. Och jag vet ingen som efter det slutade att liksom göra fel. Utan vi har problem med omvändelsen. Vi följer Jesus och sen snubblar vi ifrån och vi behöver omvända oss igen. Vi behöver påminna oss om att det är Jesus vi följer. Och därför är omvändelsen oerhört viktig, att den får inte vara långt ifrån i ditt liv. Det religiösa vill komma in. Och det vill få dig bort ifrån nåden och sanningen. Och det vill få dig att tro att du befinner dig i en position där du inte behöver omvändas. Vi behöver leva i en daglig överlåtelse. En daglig omvändelse. En daglig ödmjukhet. Och jag går inte in i budskapet från igår. Men det här är viktigt då. Det andra jag sa, att vi behöver andens ledning. Och det här är viktigt. Vi ska titta i Galatierbrevet kapitel 5. Och se hur Paulus då till... Kommer ni ihåg, ni som var med igår, att Galatierbrevet är ett av de, vad ska vi kalla det för, argaste breven från Paulus. Det är ett av de tydligaste, det är ett av de där han går allra hårdast till rätta med vännerna. Därför att de har blivit religiösa. Och han är väldigt upprörd med dem. Läs noga, alltså han är inte ens snäll när han skriver. Han talar om omskärelsen. Och då säger han, jag tycker att när det gäller omskärelsen, ni kan gå och skära av er alltihop. Det är ganska, det är inte så snällt, eller hur va? Han är väldigt hård. Han avslutar inte med så långa snälla hälsningar hit och dit. Utan han skriver i vers 17, 6 och 17. Nu må ingen plåga mig längre eftersom jag bär Jesu märken på. Han avslutar, stör mig inte längre. Så det här Galatierbrevet är ett förmaningsbrev. Och här har vi dem, vi tittar i 5 och 1. Bara för att knyta samman med igår och gå in i det idag. Till denna frihet. Vi har en frihet i Kristus. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta. Låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var en som låter omskära sig skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. Ty Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Han säger att ni har fallit ur nåden. Och detta är väldigt viktigt alltså. Vi får inte falla ur nåden, utan leva i nåden och inte bli lagiska. Men det andra är ju naturligtvis laglöshet. Och inget av det där är vad vi ska ha. Men Paulus säger här att vi däremot väntar i anden. Därför är det viktigt med den heliga ande. Och vi behöver bli ledda av den heliga ande. Vi behöver lära oss att vandra i anden. För att inte göra det som det står här, som köttet begär. Köttet är fiendeskap, vårt religiösa kött. Vi blir gärna religiösa, fördomsfulla. Det står här, vers 16, vad vill jag säga? Jo, detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och vers 25. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Och strax innan andens frukter. Kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, vänlighet, mildhet, självbehärskning. Och en till där. De finns där. Frukterna, livet i anden. Och nu kommer vi till dagens förkunnelse då. Det andliga livet. Och då står det så här. Bröder, om någon kommer på någon med en överträdelse. Vi är Galatierbrevet 6:1. Överträdelse är något som är fel. Något som är en brist. En trasighet. Syskon, om ni här i Skillingaryd kommer på någon med att begå en överträdelse. Då ska ni som är andliga människor. Och nu talas det alltså människor som lever i anden. Som följer en andens väg. Som är fylld av en helig ande. Som är födda på nytt alltså. Om ni är andliga människor. Då ska ni i mildhet lyfta telefonluren och skvallra hos era grannar. Skriva det på Facebook. Lämna ut människor så mycket som möjligt. Nej, det stod inte det i Guds ord. Då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan människa. Här ser du en kallelse för de andliga människorna att vara upprättare och söka vägar för att upprätta andra människor. Det här är väldigt viktigt. Se också till att inte du blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Här är många bitar. Vi ska bära varandras bördor. Det innebär att om jag gör misstag så ska du hjälpa mig och upprätta mig. Och gör du misstag så ska jag förmana dig och hjälpa dig. Vi är kallade till varandra. Det här är en viktig sak i församlingen. Men det står också att se till att du inte blir frestad. Låt mig bara lägga någonting där. Man kan bli frestad. Jag vet inte om du har förstått det, men det går ganska fort att förstå. Man kan bli frestad även som kristen. Det vill säga, jag har vänner som har varit missbrukare i alkohol. Missbrukare med amfetamin, med droger. Och de blir frälsta och de får ett liv med Gud och det är underbart. Och sen så ska vi naturligtvis skicka iväg dem. Och ibland så är det inte så lämpligt för sådana vänner att ge sig av in på pubbarna. Och sitta ner och vittna om Jesus. För på pubbarna vittnar någon annan om alkoholen. Och så blir det en frestelse. Och så faller man. Jag säger inte att man inte kan göra det. Jag säger att man måste akta sig för frestelsen. Jag vet inte hur lämpligt det är att ett antal av oss män här inne kliver upp på Malmskillnadsgatan och börjar evangelisera de prostituerade. Det finns vissa frestelser som kan vara ett problem. Förstår ni mig? Ibland så är det många saker som kan komma in och som kan väcka oss på fel sätt. Därför är det så fantastiskt att vi är en Guds församling. För dit jag inte kan nå, kan du kanske nå. Och så kan vi säga till varandra, du har tänkt på den här familjen. Men du förstår, den här familjen, det fanns ett gräl en gång med min farfar. Och det finns en släktproblematik här. Som gör att om jag går och vittnar så kommer de bara tänka det och det om mig. Men du, skulle inte du kunna, jag kan betala det här. Och så gör du det här. Du bjuder dem på en fika och en blomma och så kan väl du. Förstår ni? Man skulle kunna gå runt det. Om man förstår att det finns problem som skapar problem för andra. Vi ska akta oss för frestelser. Men kallelsen är kvar. Du har ett uppdrag att vara med och upprätta andra människor. Så nu ska vi tala lite grann om hur vi upprättar andra människor. Och grunden för all upprättelse, det är förlåtelse. Du kan inte upprätta en broder eller syster som du inte har förlåtit. Är du med på det? Om inte Roland har gjort mig någonting och jag inte förlåter honom, hur ska jag kunna upprätta honom? Det är ju helt omöjligt. Eller vice versa. Det går ju inte alls. Vi har ju satt upp en mur, eller jag har gjort det då om jag bär på oförlåtelse. Jag kan inte upprätta. Det är omöjligt. Så grunden för all upprättelse, det är att vi förlåter människor. Grunden för Guds upprättelse, det är att han har förlåtit alla människor. Lukas 23 och 34. Ska vi läsa det? Jag älskar evangeliet om Jesus. Jag älskar att jag får tillhöra ett sånt här evangelium. En sån här, ja, det är fantastiskt. Alltså, vi har ett evangelium, mina vänner. Det är underbart. Lukas 23 och 34. Jesus sa, man korsfäster honom, han är på korset. Och Jesus säger, Fader, förlåt dem. Till de vet inte vad de gör. Min Gud när han blir övergiven. Min Gud när jag spikar fast honom. Min Gud när jag förbannar honom. Min Gud när jag förråder honom. Min Gud, han säger förlåt. Vilket evangelium. Detta har ingen annan religion. De har alla möjliga. Gud kan vara allsmäktig och ha många saker. Men de har inte en Gud som är en förlåtande Gud. Men det har vi. Han är förlåtande. Det är fantastiskt. Och om han är förlåtande och vi ska vara som honom. Vi ska snart komma till också den berättelsen vi hade här. Det finns ju ett lärjungaskap att bli honom lik. Så hur ska du vara när du blir naglad vid ett kors? När människor förtalar dig? Hur ska du vara? Jag ser inte att det är så lätt att leva det. Men jag frågar nu, vad är kallelsen i våra liv? Att vara lik Jesus. Det kostar någonting. Men detta är kärnan i vår tro. Att vår Gud är en förlåtande Gud. Och Jesus säger, Fader, förlåt dem. Igår tittade vi på Moses när han samtalade med Herren. Låt oss se det igen i andra Mosebok. Kapitel 34. Moses vill se Guds härlighet. Och i andra Mosebok 34 så ser vi att Gud går förbi Moses. Herren gick förbi Moses. Andra Mosebok 34 och vers 6. Herren gick förbi Moses där han stod och ropade: Herren, Herren, en Gud barmhärtig och nådig, sen till vrede, stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusen och förlåter överträdelse, förlåter synd och förlåter skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen. Vi har en Gud som är nådig och barmhärtig. Han är full av nåd och han är full av sanning. Och han förlåter överträdelser. Han förlåter skulder. Han förlåter synd. Vi kan studera det här mycket mer. Förlåtelsen som är från Gud är en fantastisk gåva. Den täcker över alla bristerna. Allting täcker den. Och det underbara är att vi lever i detta i Nya Testamentet. 1 Johannes 1:9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vad är det för evangelium vi har? Detta är evangeliet. Att Gud är en försonande Gud, att han är en förlåtande Gud. Detta är vad vi kan erbjuda varandra. Jag har gjort fel, ja, men vi tror ju på förlåtelsen. Jag har gjort jättemycket fel. Vi tror på förlåtelsen. Min syndaskuld är större än du kan räkna. Men vi tror på en stor Gud, en stor nåd, och din synd är förlåten. Amen. Detta är evangelium. Att vi predikar syndaförlåtelse. Det här är fantastiskt. Förlåtelsen är grundläggande i det kristna lärjungaskapet. Matteus 6:12. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som den är i himlen här på jorden. Förlåt oss idag våra skulder liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det här är ju en daglig bön. Det här handlar om att vi ber om en daglig dos av nåd för våra brister. Men vi ber ut också att vi förlåter människor. Har du blivit sårad någon gång? Det är ingen som har blivit sårad där inne. Jag vet inte vad ni är för människor alltså. Det är fantastiskt. Nej, ni är inte gensvar, men det är klart du har blivit sårad. Det är klart det har hänt saker. Det är klart att du ibland måste ge förlåtelse. Har du någon gång blivit så sårad så att det hotar att göra dig bitter? Det finns tillfällen när människor sargar oss så hårt. Så man har ingen förlåtelse. Jag kan berätta om sådana stunder och sådana omständigheter i mitt liv. Jag kan berätta om när jag åkte ut som 23-åring till Indien och skulle arbeta där med ett missionsarbete. Och ett par av medarbetarna förtalade mig, motarbetade mig. Det gick så långt. Så en dag när jag sitter i kyrkan som vi alla gick till och satt där, så ber en av medarbetarna att de ska få förbön på arbetet. För vi har en demon på kontoret, sa de. Och den där demonen, han var vit alltså, hade ett svenskt pass och alla de här bitarna. Det var den demonen de bad för. Och det låter ju jätteroligt idag, man kan skratta åt det, va? Vilka dumheter. Men som 23-åring så var jag nitisk, jag var brinnande för Gud. Och jag ska berätta för er att vad jag gjorde där var att försöka rädda det arbetet. De här medarbetarna krossade det arbetet, det finns inte kvar. 2 år efteråt så fick man lägga ner alltihopa. Och det har man sagt till mig när man sände ut mig från den här missionsorganisationen. Det visste jag inte då när jag var 23 år. Men jag var det sista hoppet för den organisationen. De här människorna, de sargade mig så hårt. Jag grät varje dag en hel vecka. Jag var förtvivlad. Här står jag utsänd ifrån Sverige. Människor tror på mig. Människor offrar för liksom att vi ska göra någonting. Och så kommer jag tillbaka till Sverige. Och allt jag har att erbjuda är att vi får lägga ner arbetet. Det är inte den rapport du vill komma hem med. Och det är inte den rapport du vill komma hem med som en ung man. Som vill på något sätt få vara med i Guds rike som går framåt. Jag var tillintetgjord. Vad jag gjorde under den veckan när jag grät. I Indien så har man hus med platta tak många. Och jag gick upp och jag gick på taket. Och där gick jag på nätterna. Och så bad jag till Gud. Jag grät. Och jag sa så här. Och jag har förstått idag vilken enorm frälsning det fanns i den bön. Jag sa till Gud så här: jag vet inte om jag kan förlåta de här människorna. Men käre Gud, och så rann tårarna, jag vill förlåta dem. Men jag var ärlig, mitt hjärta var stenhårt. Jag var så krossad alltså. Men de orden hindrade mig från att bli bitter. Och jag fortsatte att be. Och det har jag gjort ibland med människor som sårat mig djupt. Jag har bett för dem. Inte bara en dag. Inte bara en vecka. Jag har bett för människor i månader. Tills jag känner att jag verkligen kan välsigna människor. Ibland så blir vi krossade. Och då måste vi fly in i evangeliet. Måste vi fly in i berättelsen att min skuld var en gång ännu större. Men han förlät mig. Jag måste förlåta. För så förlåtelsen kräver inte att du får allt förtroende igen och sådana bitar. Jag ska komma tillbaka till det. Men förlåtelsen är faktiskt en kallelse ifrån evangeliet. Det är ett arbete. Låt mig bara berätta slutet på den här historien som är så segrande för mig. För 3 år sedan så åkte jag tillbaks till den här platsen. Jag åkte tillbaks. Och jag visste inte om någonting om de här medarbetarna. Det är ju alltså 15 år sedan då när jag var i Indien förra gången. Så det har gått massor med år. Och där så besökte jag bodde i ett litet rum. En dag så knackade det på dörren. Och utanför står de här 2 medarbetarna. Och de sökte inte mig. De trodde att någon annan bodde där. Och jag visste inte ens om att de fanns där. Nu prövas verkligen någonting. Och vet du vad som hände? När de här som har sargat mig så hårt. När jag öppnade dörren och ser dem. Vet du vad jag gjorde? Jag bara gick fram och kramade av dem och sa. Vad roligt att se er. Och du vet, vi har inte den närmaste relationen idag. Men för mig så tänkte jag efteråt, jag har seger! Jag har verkligen förlåtit dem. Jag har inte i mitt hjärta längre en bitterhet. Det var inte svårt att möta dem! Men du ska veta vilken bönekamp det var för mig. Och övervinna det i mitt hjärta. Det är en av mitt livs största segrar. Jag förstår inte allt vad Gud gjorde genom de åren. Men det var en kamp. Men jag vet idag att jag är fri i mitt hjärta. Skulle kunna ge dem pengar. Skulle kunna uppmuntra de här vännerna. Skulle kunna göra många saker för dem. Ha inga bekymmer. Därför att Jesus seger vann i mitt hjärta. Men här talas det om du tar Matteus 16. Förlåt våra synder liksom vi förlåter. Det är en daglig bön. Det är ett arbete. Och vet vad Jesus säger sen? Vi avslutar med att ditt är riket och din äran. Och allt det här som låter så fint. Men Jesus avslutar inte. Utan han säger så här. Efter att för oss inte in i frestelse fräls oss ifrån den onde. 6:14, Matteus 6:14. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er i himmelen. Det finns inga saker egentligen i Bibeln som är så vassa i Jesu undervisning som just kring förlåtelsen. Förlåtelsen är otroligt. När Jesus undervisar om det så är han fruktansvärt radikal. Och det här är alltså inte bara att Jesus har förlåtit oss. Han kräver av oss som lärjungar till honom att vi är förlåtande. Det här är en viktig förmaning. Att vi måste lära oss förlåtelsen. Men, tänker du. Och du förstår inte hur svårt det var. Jag förstår inte det. Jag har ingen aning om hur svårt du har haft det. Jag vet inte hur många år du har lidit. Men jag vet en sak. Och det är att Gud har lidit bra mycket mer än vad du har gjort. Och din skuld mot honom var så mycket större. Och han efterskänkte dig det. 200 000 årslöner. Hela ditt liv om och om igen i ett slaveri. Det efterskänkte han dig. Vem är du och jag att hålla vår broder och syster? Vid någonting de gjort som tog ett år. Som var en börda. Vilka är vi? Du vet, ibland måste vi påminna oss om att vi är rika. Djävulen säger att du är fattig. Du måste ta tillbaka. Men jag kan säga att jag är rik. Jag har ärvt allt. Jag är son till min fader i himlen. Jag har råd att förlåta. Du kan stjäla min bil och du kan förtala mitt namn. Ta alltihopa. Jag är ett Guds barn. Jag har en framtid. Mitt namn är skrivet i livets bok. Jag är ingen fattig lapp. Jag är en rik människa. Ta alltihopa. Men om vi ska hålla i våra små saker. Du måste få rätt perspektiv på verkligheten. Så att vi kan förlåta. Förlåtelsen är... Vi kan tala mer om det här, men vi har fått en inledning här också. Studera Matteus 18. Det finns en sak där. Som vi bara kan plocka upp. Och det är kallelsen faktiskt. Att det står i liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Att vi ska förlåta. Så gör min fader med var en som inte förlåter. Och där har du varningen. Som inte förlåter av hjärtat. Det är alltså inte en liksom ytlig förlåtelse. Förstår du, om min kram till de här vännerna bara var liksom ett religiöst tränat beteende. Hej, vad fint att se er. Gå och dö någonstans. Va? Det fungerar ju inte. Gud ser till hjärtat. Så vi måste övervinna hjärtat på insidan. Och det är fruktansvärt svårt. Därför behöver vi hans kraft. Vi behöver en helig andes kraft. Vi behöver Jesu försoning och nåd i våra liv. Så att vi övervinner detta. Förlåtelsen är, och det här är viktigt, en väg. Den kräver ingenting i retur. Det är inget möte, det är inte en överenskommelse, det är inget kontrakt. Om jag reser härifrån och jag säger någonting dumt här till Eva. Och liksom på något sätt så beter jag mig väldigt dumt emot henne. Så behöver hon aldrig mer träffa mig. Hon behöver inte ringa mig. Hon behöver inte på något sätt ha kontakt med mig någonsin. Aldrig. Men hon har makten hemma i sitt hem, i sitt hjärta, att förlåta mig. Jag har glömt vad du hette, men din man Mansour. Vad heter du? Tina. Tina är ju gift med Mansour som just nu är i Pakistan, eller hur? Låt säga att jag gjorde något dumt mot Mansour som en underbar herrens tjänare. Om jag gjorde något dumt mot honom och han är i Pakistan, han skulle aldrig komma hem. Måste han då och jag leva då i oförsonlighet? Nej. Han kan i Pakistan. Jag kan här bestämma mig för att jag förlåter. Du har makten att förlåta. Kom inte med några som helst ursäkter. När det gäller förlåtelsen så har du och jag makten. Jag har makten att förlåta. Och jag har i mitt liv att jag kan leva oförsonad. Men förlåtelsen behövs inget möte. Den är en väg. Och därför så när Jesus säger jag förlåter. Fader förlåt dem. Det är en envägsriktning på det. Oavsett om någon tar emot det så kommer det från Jesu hjärta. Om vi nu tar Mansour i Pakistan eller Eva här. Om jag inte försonas, om vi inte blir bra vänner och allting. Det gör ingenting. Förlåtelsen är en väg. Förstår ni det? Kom inte att säga att det beror på vad den eller någon gör. Nej, förlåta. Det bestämmer du och jag oss för att göra. Jag bestämmer mig för. Jag åker härifrån och gjorde något mot Roland. Men Roland säger bara, det där tänker jag glömma. Jag bestämmer mig för att förlåta Pascal. Det är ett beslut. Och så tar man det inför Herren. Och sen lever man i förlåtelsen. Förlåtelsen är grunden. Det är jätteviktigt. Vi ska komma till upprättelse. Det är dit jag är på väg. Men om vi inte har förlåtelsen kan det aldrig bli en upprättelse. Om du bär på gnabb mot dina grannar, mot dina syskon i församlingen, mot syskonen i grannförsamlingen. Om du bär på ditt och datt mot den och det. Du kan aldrig bli en välsignelse för de människorna. Och Gud har tänkt att du ska vara en välsignelse för alla människor. Därför måste vi leva i förlåtelsen. Och jag har visat för er att bönen Fader vår vittnar om detta är starka saker som finns i våra liv för oss att följa dagligen. Förlåt människorna. Ja, men de är ju dumma. Ja, de är dumma. Förlåt bröderna. Ja, men de är ju dumma. Ja, de är dumma. Förlåt. Alltså, vi förnekar inte att det görs fel. Kom ihåg det. Det är ingen förnekelse av det. Utan det är bara det att förlåtelsen är större än alla de andra verkligheterna. Det här är evangeliet. Detta är vad vi tror på. Det andra steget till upprättelse, det är det som kallas för försoning. Det här är någonting helt annat. Igen, om jag och Roland, jag tar bara exempel här. Men om jag och Roland skulle komma i en tvist med varandra så kan han förlåta mig, jag förlåter honom, vi möts aldrig mer. Vi lever i förlåtelsen. Det går jättebra. Men vill vi försonas, då behöver vi, lyssna nu, mötas. Att leva försonad med andra människor kräver ett möte. Och det är därför som Gud har försonat hela världen med sig, men hela världen är inte försonad med Gud. Varför? För de har inte mött honom. Man har ännu inte mött Jesus. Man har inte gått till mötesplatsen. Gud har sänt Jesus från himlen till jorden. Gud har kommit för att möta alla människor. Inbjudan står där. Jag är inte arg på er. Jag förlåter er alla synder. Det finns inga skulder kvar. Kom till mig så ska jag lyfta av er alla bördor. Här är jag. Och det är vår predikan. Kom till den mötesplatsen. Gå till Jesus med din synd. Gå till Jesus med din börda. Gå till Jesus med dina överträdelser. Gå till Jesus med din bitterhet. Gå till Jesus med ditt hårda hjärta. Gå till Jesus. Det är vår predikan. Och när människor gör det, vet du vad som händer? Det blir försoning. En människa möter han som förlåter och man blir försonad. Förlåtelse är ett gudomligt ord. Här lär jag barn ibland. Du vet, syskon som träter eller annat och så har man gjort något litet och så biter man upp och säger det var hans fel och det var hennes fel. Och så kommer det där ordet förlåtelse. Kan du säga förlåt då? Okej, jag säger förlåt. Ja, förlåt. Och så en kram. Ja. Och när barn gör detta, och det vet du också, vad som händer är att när förlåtelsen kommer så faller någonting av hjärtat. Och 2 sekunder senare så är man tillbaka i leken. Och man är lika roligt som förut. Förlåtelse är ett fantastiskt ord. Den lyfter av bördor. Försoning styrker relationen och får oss att mötas igen. Vi möts igen och vi får en relation med varandra. Du vill ju vara med och upprätta människor. Därför vill du ha en förlåtelserelation. Men också en försoningsrelation med människor. Jag tycker det är så underbart. Jag försöker verkligen leva det jag predikar idag. Och det gör att när jag möter människor som jag inte träffat på väldigt länge. Så det är så skönt. Det finns ingenting emellan oss. Det är jättehärligt att leva på det sättet. Vem jag än möter så brukar jag, och det har funnits tillfällen när jag möter människor och det finns saker, och det brukar jag ta upp på en gång. Kommer du ihåg när vi mötte senaste? Det var ju inget lyckat möte. Kommer du ihåg det här? Jag vill be om förlåtelse. Och så försöker man reda ut det och så möts man i de försonade relationerna. Det är väldigt, väldigt härligt. Men det måste finnas ett möte. Och lyssna nu. Det måste finnas nåd och det måste finnas sanning. Ett möte där jag bara kommer, ja nu minns han, Roland, nu ska du få veta hur du verkligen har stört i mitt liv. Så här var det. Brrr. Och nu är vi försonade. Gud vill signa dig. Pang. Det är inte riktigt ett försoningsmöte. Därför att jag kommer med sanningar, men jag har inte kommit för att utransaka nåden. Eller hur? Det andra är ju liksom att Roland, du gjorde så, eller vi vänder på det för det blir bättre. Pascal, han vände sig till mig. Pascal, du stal min bil och du målade mitt hus gult och prickigt och du länsade mitt. Men du, vi struntar ju att prata om det. Det gör ingenting alls. Ja, det är okej om det verkligen var så, men om det bara jag målar över så är det heller ingen försoning. Förstår ni det? Utan vad som händer i ett sant försoningsmöte, det är att nåd och sanning kommer. Roland, jag måste berätta det här. Hur upplevde du det här? Ja, men det upplevde jag inte bra. Du var på det här sättet. Var jag det? Ja, du var så. Nej. Jo, men så här gjorde du. Där. Oj, då gjorde jag. Sårade jag dig så djupt? Ja, jag är hemskt ledsen för det. Men faktum är att varför jag gjorde det är för att jag tänkte att du tänkte så här. Vad händer? Man börjar samtala med varandra. Man samtalar om sanningen. Men man ger varandra nåd. Man håller inte på och ältar saker. Men en sann försoning innebär att man gör upp med varandra. Och man kommer till en punkt att ja, men det här, nu får vi lägga ner det här. Vi är glada för varandra, eller hur? Ja, det är vi. Ja, men då skiter vi det. Så, halleluja. Och så är man försonad. Men det kan finnas, och det här är viktigt i försoningsmöten, att man går till rätta. Kom, säger Herren, så ska vi gå till rätta med varandra. Ja, om det bara vore sanningen, då kan du förvänta dig blixtar, va? Då kan du förvänta dig allting annat. Men det är inte bara sanning. Det är nåd. Det är båda delar. Kom, ska vi gå till rätta med varandra. Och har vi någonting att anklaga Gud för, då vill han lyssna på det. Det är väldigt spännande att läsa om de gamla gudsmännen när de möter Herren. Moses, flytta på dig. Jag ska förgöra hela folket. Ja, men Gud, har du tänkt på det här? Abraham, jag ska förgöra hela Sodom. Ja, men Herre. Om det är så att det finns några rättfärdiga då. Det finns en dialog. Det är jättespännande att se det samtalet som Guds människor har med Gud. Vi har inte så mycket att komma med när det gäller vår Gud. Han har gjort allt, han har förlåtit oss och försoningsplats står redo. Men när det gäller andra människor så kan det finnas anledning att ibland rannsakas. Rannsaka sig och rannsaka varandra och mötas i nåd och i sanning. Ska vi titta i 2 Korinthierbrevet 5:18. Ska hålla på en liten stund till. Hoppas du orkar med mig. I 2 Korinthierbrevet 5:17 finns det ett fantastiskt bibelord. Att den som är i Jesus Kristus är en ny skapelse. Och jag hinner inte gå in i det. Men det är ett fantastiskt ord. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det här är alltså en ny helhet, en ny perfektion. Och så står det så här, allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Jesus Kristus och, lyssna nu, gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Då vi alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Jesu Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Vi har fått ett ämbete. Du har fått en tjänst. Du har fått ett förvaltarskap. Du har blivit anförtrodd någonting. Det är inte att du ska gå i kyrkan hela livet eller sjunga psalmer eller lovsånger. Du har blivit anförtrodd försoningens ord. Du har blivit anförtrodd evangelium. Detta har Gud gett till dig. Hur ska människor bli upprättade, förlåtna? Hur ska de bli försonade? Ja, inte genom att gå på Konsum. Inte genom att läsa Expressen. Inte genom att se film efter film hemma på tvn. De behöver evangelium om Jesus Kristus. Och du har evangelium. Du har försoningens ord. Du är anförtrodd det. Här är jätteviktigt att på en gång konstatera att församlingen är en underbar skara med trasiga och bristfulla människor. Man kommer alltså inte att bli perfekt och vara i bland perfekta människors lag. Det ska vi aldrig avkräva. Och det, ibland så säger människor, men titta, broder Si är där och den släkten är där och de är där. Ja, de är också människor. Men vad jag vill berätta för dig är att det finns en Gud som förlåter dig. Och för människor till Jesus. För människor så att de ser förlåtelsen. Så de ser försoningen. Så de ser upprättelsen. Det är det uppdrag Gud har gett oss. Sen vill vi gärna föra in dem i en lokal gemenskap och en församling. Men det är nästa steg. Låt människor se först försoningen. Och du är bäraren utav förlåtelsen. Det är ingen annan som ska bära den. Det ska du göra. Hur ska du kunna bära försoning om du inte ens har kommit till förlåtelse? Vi måste alltså göra ett arbete i vår egen bönekammare. Slita ut de här brinnande pilarna som djävulen egentligen skjuter på oss för att få oss bittra och besvikna. För att få oss lite reserverade mot broder och syster. För att inte öppna våra hjärtan. Ibland är det så här att jag har medvetet förstått att om jag gör vissa saker så kommer man förtala mig. Man kommer att göra vissa saker. Må det ske! Jag har råd med det. Men det är värre när man blir överraskad av bröder och vänner, syskon som man tror ska stå upp för en. Man räknar med deras stöd och plötsligt så kommer det brinnande pilar därifrån istället. Det är väldigt otäckt och man blir överrumplad. Och då kommer den här kraften som vill göra att du vill förbanna dina syskon. Du vill skilja dig från dem. Du vill inte ha med dem att göra. Du känner liksom, det är en andemakt som vill kväva ditt andliga liv. Jag vill verkligen förmana dig att gör ett arbete i din bönekammare. Slit ut de pilarna med trons sköld. Låt dem utsläckas. Tro att Gud är större. Och ditt lidande kommer tjäna dig till fostran. Och Gud kommer använda det för att förhärliga sitt rike i och genom dig. Följ Jesus. Så vi måste in i förlåtelsen. Och sen då jobba med försoningen. Jag har varit med en gång. Och det här har hänt ibland, men... Men Gud manade mig en gång och be en människa om förlåtelse som hade gjort så mycket ont mot mig. Och jag kommer ihåg att jag protesterade. För jag sa till Gud, jag har ju inte gjort någonting mot den här personen. Men den personen har gjort allting mot mig, tyckte jag. Och det är ju subjektivt, naturligtvis. Det är alltid subjektivt. Men jag kunde inte låta bli den där maningen. Och Herren manade mig och jag lydde. Och jag gick till den här personen. Jag avkrävde ingenting utan jag sa bara, jag tänker på det här. Vi har ju varit lite sådär. Jag vill bara be om förlåtelse för vad jag har gjort. Jag sa ingenting mer. Och då säger den här människan, ja men det är okej, jag förlåter dig. Och sen gick hon därifrån. Jag hade ju förväntat mig någonstans att hon kunde kanske säga, öppna lite och förklara allt som hon hade gjort och ditt och datt. Det gjorde hon inte alls. Men vet du vad? När jag gick därifrån så var jag fri i mitt hjärta. När jag gick därifrån så visste jag, ja, jag har ingenting. Jag lever i förlåtelsen, jag lever i försoningen. Och det är mer värt än någonting. Framförallt som du ska bevara, må du bevara hjärtat.
För därifrån utgår livet. Du måste vaka över ditt hjärta.
Så vi har enkelriktad väg. Vi har mötesvägen. Och Jesus talar om en tillväxt. Läs i salighetsprisningarna. Saliga de som håller fred. Saliga de som skapar fred. Vad är det med dem som håller fred? Jo, de ska kallas för Guds söner. Det vill säga, det finns något i en tillväxt från barnaskapet till ett sonskap. Att man växer till och börjar ta ansvar. Hur sker det? Genom att vi skapar fred. Vi är fredsskapare. Och man kan säga mycket mer om det. Okej, jag ska komma till slutet här. När vi kommer då till upprättelse. Förlåtelse och försoning, det ger utrymme till helande. Ta bara psalm 103:3. Han som förlåter dig alla dina synder och som helar all din missgärning eller all din sjukdom. Han förlåter oss och han helar. Och i upprättelsen så finns det helande. Här är fantastiskt. I all sann upprättelse så sker det helande. Och vad som händer är att man får en ny plattform. Lyssna noga nu. Att man förlåter människor. Att det sker försoning. Och att man blir upprättad. Innebär inte automatiskt att det blir nya förtroenden. Och det här är väldigt viktigt. Roland är ju en fantastisk trevlig människa. Och jag förstår att han är oerhört snäll och god. Och nu var det så att jag hittade på en berättelse här. Men jag behövde låna din bil. Och det tror jag att du låter mig få göra. I ett ärende. Jag var tvungen att... Jag bara det att när jag skulle ut på vägen så kom en stor lastbil. Och det bara så krasch, va? Och Roland är naturligtvis mån om mig. Så han frågade först hur det gick med mig. Och det var skönt att jag klarade mig, va? Men bilen är ju platt, va? Den är bara borta. Och jag är så ledsen, din bil är borta. Men jag har fortfarande ett ärende, Roland. Och nu vet jag att du hade två bilar. Så jag ber, skulle jag kunna få låna din andra bil? Och Roland är väldigt snäll. Han är väldigt god. Så han lånar mig den andra bilen. Och ni vet, det var en sjö och ett vackert dike där. Och jag missade vägen. Det var någon älg eller någon som hoppade ut. Och så ner med den, ner i sjön alltså. Och jag simmade upp och jag överlevde ju. Men den ligger där på botten alltså. Jag är hemskt ledsen. Och jag knackar på hos Roland och lämnar igen bilnyckeln. Och så säger jag är ledsen. Här är bara nyckeln kvar. Va? Men bilen är borta. Jag är ledsen. Jag är jätteledsen. Nu vet ju jag att din fru har en bil också. Jag behöver fortfarande liksom. Och då tittar Roland lite tvekande på mig. Men kör försiktigt nu då. Och den här gången så var det ju en trafikant alltså. Som glömde att blinka, va. Och den bilen den ligger alltså på skrotupplaget just nu. Och jag är ledsen för det alltså. Och här kommer jag ha fortfarande ett ärende. Och jag vet nu att Roland han har också en motorcykel. Och det är så här att jag skulle vilja låna den. För jag har ett ärende till Stockholm. Och då tittar Roland snäll på mig och säger. Du kan aldrig mer få låna en bil utav mig, säger han. Kan jag få låna en bil? Nej, aldrig! Vad är det som har hänt? Jag har förbrukat förtroendet. Och han säger. Har du något körkort, Pascal? Nej, det har jag inte. Nej. Alltså, eller hur, va? Och det är ju väldigt viktigt. Har han förlåtit mig? Ja, det kan han göra. Är han arg på mig? Nej, vi lever i försonad relation. Har jag hans förtroende? Nej. Ser du skillnaden? Förtroende handlar inte alltid om förlåtelse och försoning. Förlåtelse och försoning skapar utrymme för helande. Och går vägen rätt så blir det ett fullt förtroende med tiden. Roland säger, jag ska hjälpa dig till en körskola här. Och vi ska se att du klarar av alla uppkörningar och allting. Och så småningom, kanske han vågar. Jag vet ju inte hur skadad han är. Men kanske jag kan få ett förtroende i framtiden. Men det är en resa. Och jag vill berätta det för dig. För en del tror så att, men jag är ju förlåten och vi är försonade. Nu ska du bara ge mig nya förtroenden. Det fungerar inte på det sättet. Förtroenden måste man bygga upp och förtjäna. Och det är väldigt viktigt att du förstår det. Så att vi kan leva i förlåtelse med människor. Och leva i försoning. Men det innebär inte att vi ger bort dyrbara saker hur som helst. Till vem som helst. I varje given tid. Ja, men du är ju kristen och du är kyrkan. Du borde göra det här för mig. Ja, men vänta lite grann. Vi har redan liksom gett bort en massa saker till dig. Hur har du handhaft det? Ja, men betyder det någonting? Ska inte du vara kristen? Kristen är inte att vara mjäkig. Kristen att vara full av nåd och sanning. Och ibland har människor fått sin dos av nåd. Och nu behöver de lite sanning också. Det var det där med körkortet. Det var det där med
vad du har fått och hur du förvaltar det. Ibland måste man bara bromsa. Men det betyder inte, kom ihåg det, att vi inte förlåter människor. Och att vi inte försonar människor. Jag hoppas du förstår skillnaden här. Så låt oss hjälpas åt. Förlåta varandra, förlåta människor. Låt oss hjälpas åt och försonas och hjälpa människor till försoningens plats och leva i detta försoningsämbete. Och låt oss ge varandra nya förtroenden. Men det kan ske lite försiktigt. Man behöver inte ge bort bilen. Han kanske kunde låna mig sin cykel till att börja med. Eller hur då? Kunde se om jag kunde cykla först. Eller hur? Man kan hjälpa människor. Det här är viktigt. Det finns mycket att fundera på där. Jag ska avsluta bara läsa första Petrusbrevet. Kapitel 5 och 10. Första Petrus brev. Kapitel 5 och vers 10. All nåds Gud. Det är ett starkt ord. Ja, men det finns inte nåd för det. All nåds Gud. Det är starkt. Första Petrusbrevet 5 och 10. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Härligheten som den enfödde får av fadern. Han var full av nåd och sanning. En härlighet i Kristus. Han ska upprätta er. Han ska stödja. Han ska styrka och han ska befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Gud vill upprätta. Det här är Guds plan med upprättelse. Att vi blir upprättade igen. Att vi får rena relationer. Att vi får frihet, frid i hjärtat, glädje i sinnet. Och kan springa framåt i det syfte Gud har med våra liv. Djävulen vill snärja oss. Han vill få oss in i oförlåtelse, in i bitterhet, in i besvikelser. Han har massor av knep för att få oss dit. Och många gånger så blir vi bedragna. Men låt oss bara vara det för en tid. Låt oss gång på gång upptäcka ljuset i evangelium och komma till förlåtelsen, försoningen och förtroendet igen och komma till upprättelsen. Och hjälpa varandra att upprättas. Upprätta, ni som är andliga människor skall upprätta en som har brustit. Galaterbrevet 6. Vi är kallade som andliga människor att upprätta andra. Och här står det att han skall upprätta, han ska stödja, styrka och befästa. Det innebär att när upprättelsen är på plats så finns det fortsättningar. Det finns ett fortsatt arbete. Att stödja det svaga. Att styrka upp. Att befästa försoningen. Befästa helheten. Befästa upprättelsen. För att göra en enkel bild och avsluta med det. Jag har en granne som är en underbar vän till mig. Som blev frälst för 11-12 år sedan någonting. Som var missbrukare, som alkoholist. Under de här åren så har jag sett ibland bakslag. Det har hänt saker som har gjort att han tagit ett steg bakåt. Men det är så roligt att få vara med och styrka honom. Det är så roligt att få befästa honom. Och idag när jag talar om Tobbe så är det en Tobbe med en underbar fru som heter Charlotte. De har 5 barn har de. De har ett hus och han har ett jobb och det är ordning och reda. Och han är en av dem som allra mest styrker mig i bönetjänsten. Pascal, är det inte dags för oss att be? Vi måste kriga i bön. Kom så be vi tillsammans. Han styrker mig. Så när du och jag lär oss att upprätta andra människor så kommer vi upptäcka att de blir oss till styrka. De upprättar och hjälper oss för vi ska befästas i styrkan. Inte i oss själva men i Guds nåd, i hans härlighet och lysa honom för världen. Jag behöver inte vara en stor profet för att säga det här om Skillingaryd. Ni måste börja styrka varandra. Ni måste arbeta på att upprätta varandra. Ni måste jobba för att förlåta varandra och försona varandra. Ni måste mana varandra att ni alla är förvaltare av försoningens ämbete. Och vittna om detta ljus och detta evangelium som är Jesu Kristus förlåtelse. Ge det till hela det samhället. Ja men broder är så, syster är så, jag är så hit och dit. Det må så vara. Men låt oss hitta vägar för nåden. Och låt oss hitta vägar för sanningen. Och låt oss uppmuntra härligheten som Gud har inblåst i våra hjärtan. Hans församling är härlig. Han blåser på våra liv med sin härlighet. Jag ser härlighet när jag möter er här idag. Kristus bor i dig. Och gör han inte det, kom fram här i eftermötet, så får vi be att Jesus får komma in i ditt hjärta. Det finns ingenting annat än att ta emot den här underbara förlåtelsen och bli fri från allt syndarv. Halleluja. Det är vad evangelium ger och gör för oss.